With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå, välkomna till Pappapodden. Vi ska strax gå igång. Li ska iväg på ett möte. Li säger jag som att ni förstår att hon är här. Men det var, vi var tvungna att ta upp någonting här innan. Vi skulle banda.
Alltså så här, jag känner mig så dum. Mest kanske udden är riktad mot mig själv. Men för några år sedan så började du dricka ur en sån här jättebarnslig flaska som barn har typ när de spelar fotboll. Som är att man sprutar in vatten i munnen så att det blir en stråle och ett högljutt läte. Pssst! Ja. Pssst! Och det är så här jävligt dumt om man är törstig, för att det kommer ju cirka 3 centiliter när man trycker ordentligt. Och du började dricka en sån och sen har det liksom inte slutat. Och då kan jag tror kanske var när du skulle springa kung som är runt och skicka sån flaska och du blir helt förälskad i det. Jag har inte sett någon sån flaska sen liksom man spelade typ fotbolls sommarlägret 92 eller något sånt där. Men det håller du på med hela tiden och jag stör mig så mycket på det, för att det är någonting med att du alltid ska göra så mycket ljud med allting du gör. Men sen så stör jag på mig själv. Varför blir jag så irriterad? Och ofta hör jag inte lyssnarna där, för du klipper bort det eller du sitter innan och bara trycker din vatten i munnen. Och nu var Li hemma, så att jag undrar om du, Li, känner samma sak.
Ja, men jag kastade mig ju in här, för jag hörde att Nisse var så här: jaha, flaskan. Så då slet jag upp dörren och sa det: klagar han på det hotfulla sprayandet? För att det är... Och jag blev varm i kroppen för att jag kände att du satte ord på något som jag har känt väldigt länge. Jag har väl sagt till, alltså typ vid middagen och sånt så får du inte spraya. Men
herregud, vid middagen?
Ibland har jag ju vattenflaskan vid middagen också. Ibland är
det är så jävla sjukt. För det är också så att han sa så här: nu måste jag dricka för jag är törstig efter att jag har sprungit. Jag måste hälla upp ett glas vatten så att det kommer ner ordentligt i svalget så du slipper hålla på att trycka in vatten i munnen. Jag har själv använt sådana flaskor när jag är ute på en cykeltur så här, för att ja, det är sådana flaskor som står till buds. Det är lite tråkigt, man måste trycka en jävla massa så där. Nu har Camelback kommit med en bättre lösning för sådana där flaskor som man ska slippa hålla på att spraya. Men det, att Nisse också, det är väl också så att han liksom njuter av att producera ljud i liksom alla sammanhang kanske.
Jag tycker,
ja, vad skönt att jag inte är ensam. Nej, för att jag trodde att det var fel på mig.
Och det kan verkligen generera en oro i kroppen när det kommer i för täta intervaller. Jag tycker att ni kan väl få ett ljudprov.
Nej, inte.
Ja, det måste
först,
vi få.
Först vill jag bara ni två är ju två.
Vänta, innan du Nisse, så måste jag säga en till sak till Li bara. Nu är det ju kul också att han har skaffat en soft flask från Salomon, så att han har en ytterligare, så att den är så här portabel, så att när man dricker ur den och den töms, då komprimeras den så att han alltid kan ha med sig den även om han har sprungit någonstans eller så kan han fortfarande hålla på att spraya. Ja, förlåt Nisse, nu får du berätta.
Ja, jo, men det är roligt att de två människor som jag liksom har närmast mig egentligen är ju typ du och Li. Och ni är så pass lika på så många sätt. Alltså Li är ju också fruktansvärt aggressiv när jag, hon har varit de senaste kvällarna när jag kommer in och lägger mig. Mm. Alltså att hon är liksom arg. Och man förstår inte. Igår bodde jag faktiskt som ursäkt, Li.
Ja, jag sa det. Gud vad arg jag var på dig igår. Förlåt. Det är när jag är sömndrucken som jag liksom... Jag blir så kränkt av att du stör i min sömn. Och när i sömnen så är det ju då en very big violation som sker. Och jag reagerar med all kraft kring det här då.
Det roligaste var ju när Kajsa petade dig på låret alltså häromkvällen. Och du trodde att det var jag som gjorde någon typ av nästan sexuell invit. Och så bara, men vad fan gör du? Så var det liksom, jag låg och läste och bara fattade ingenting. Det var liksom Kajsa fast, som höll på med någon lår.
Nisse, märker du vad du gör nu? Nu försöker du få det till att jag och Li är aggressiva. Det här handlar ju om ditt sätt att ta plats i alla sammanhang. Du får tänka på att förspelet då när du kommer in i sovrummet är att du håller på att spruta in vatten i munnen hela dagen efter att du gjort olika rörlighetsövningar som är lite högljudda och liksom dad noises. Vad tror du ska hända?
Oh, det... Nej, av barn och sina närmsta får man höra sanningen, så är det. Men det här är ytterligare en grej då som jag kan lägga på listan på varför jag är så hatad av alla i hela världen. Det känns ganska
älskling,
fint.
Älskling, du är inte det, eller hur man är?
Nej, verkligen inte. Han är otroligt uppskattad. Det är snarare tvärtom. Hur kan du ha överlevt så länge med att spruta in vatten i munnen i alla liksom, publika sammanhang? Det är bara en riktigt älskad person som skulle komma undan med. Om jag hade gjort... Alltså, jag skulle kanske kunna göra det i en halvtimme. Sen så skulle jag liksom bli utkastad.
Oh, Gud, nu,
så älskar det inte jag. Jag har inte en sån buffert.
Nej, men precis. Jag går ur. Puss. Hej då.
Hej då. Minisse och Manne.
Okej.
Vad skönt att Li var med.
Vad var vi? Har vi hälsat välkomna?
Nej, hej och välkomna till Pappapodden.
Vi kanske
får
gjorde
vi
det,
vi
gör det
i alla fall.
Åh ja. Gud, det är sån jävla intervention jämt med alla.
Får vi höra hur det låter nu då?
Men jag gjorde det precis sen.
Ja, förlåt.
Nu har jag druckit... Eller inte, jag har den här i min softflask. Min vanliga var tom. Jag gör den nu så får vi en här uppe. Ja, och den var så god den där softflaskan. Jag har ju fått sån här god sportdryck av dig. Så att nu alla mina softflask är ju liksom befruktade av sportdrycken. Så att man har anar en ton av
Hallon lime.
Nice.
Mysigt.
Ja, okej. Ja, varsågod.
Ska vi köra igång?
Ja, vi kör.
Apropå då att vara hunsad avskydd, så har jag tänkt på utvecklingen av hur papparollen skildras i media. Och när jag växte upp, och du växte upp också, så var det mycket, alltså då var pappan en ganska komisk figur. Som man drev med. Mm. Till exempel i, du vet, Sällskapsresan-filmerna så var det ju komiska pappor som var lite pinsamma. Sune Rudolf var ju en klassisk pinsam pappa som alla skrattade åt. Han var liksom inte hotfull eller insiktsfull, utan han var ju rolig och patetisk.
Ja.
Och ömkansvärd. Och sen också en jättestor serie i vår barndom slash ungdom, kanske snarare ungdom, det var ju Svensson Svensson.
Just det.
Det var en ganska rolig pappafigur. Han var ju patetisk för att han tjänade pengar, mindre pengar än sin fru.
Just det.
För hon jobbade på bank och var väl först någon som satt i kassan, men befordrades, blev någon bankchef på det lokala kontoret, och han var postiljon och cyklade omkring och lämnade post. Och han läste alltid samma Björn Borg-bok på kvällarna.
Ja, och han var en typisk sån här som vet bäst, fast han aldrig visste bäst. Och Susanne Reuter, det var ju Allan Svensson, och Susanne Reuter var ju en sån här lite tyst, men den här bitchiga karaktären som hon gör så himla bra, som ju visste bäst egentligen hela tiden.
Mm. Ja, ja, den var ju rolig. Mm. Och jag tänker mig att man behövde ju den där, alltså man behövde få skratta åt patetiska pappor efter att man hade tagit pappor på så stort allvar och varit rädda för pappor, och pappor hade varit agendasättare och sådär. Så det var ju ett viktigt skifte, kan man säga.
Just det.
Men nu är ju pappor, ja, dels finns det väl kanske lite kvar den patetiska pappan, för att Sune fortsätter ju all oändlighet. Har du märkt det?
Ja, men det är ju en utveckling i alla fall. De senaste Sune-filmerna är ju, ja, för det var ju i den här franchisen, så var ju Morgan Alling spelade ju med en klassisk 2.0 av pappa Rudolf. Det var liksom han som var den komiska. Men i de senare så är det ju faktiskt så att mamman är ju minst lika pinsam, Sissela Benn. Gör ju en strålande pinsam mamma. Och sen så gör ju han pappan från Bonusfamiljen, som jag inte kommer ihåg vad han heter, är ju också pinsam. Men han är lite mer nedtonad. Det är ju, jag tycker Sissela Benn är ju den som är mest pinsam.
Och även i Bert så har det ju skett en utveckling att alltså i Bert som filmatiserades på 90-talet så var han ju en typ Berts pappa var en 40-årskrisande pinsam pappa.
Just det.
Men nu är han bara en liten skev Anders, och Måns Anders spelar honom som en liten bara skev och konstig pappa.
Du pratar om den här nya tv-serien som går på...
Exakt, har du inte sett den?
Men, mamma har sett den, jag har inte sett den. Han har binge-sett den. Men jag har förstått där att där är ju också... Gud, nu blir det stickspår, men där har de ju utvecklat så att det ju är Lill-Erik, Åke och Tora. Det tycker jag var fräscht, istället för Torleif, flöjtgubben.
Precis, och Tora är ju jättebra. Det är Anna Salins dotter som spelar.
Anna Salin? Jaha, ja, det måste du veta, inte Anna Salin som är rolig på Instagram.
Och sen blev artist. Exakt.
Inte Anna Salin som är rolig på Instagram, utan Anna Salin som spelade Lisa i Bullerbyn.
Ja, men Anna Salin är också ganska rolig på Instagram. Och de är ju Instagram-kompisar, Anna Salin och Anna Salin. Mycket för att de heter samma sak, tror jag.
Jaha, så Anna Salén, alltså Salene, alltså hon sångerskan som spelade Lisa, hon är också rolig på Instagram.
Ja, det
men det här
jag.
Tycker jag, alltså det här är också ytterligare ett stickspår. Alltså vad du tycker är roligt på Instagram och det katten släpar in lägga i samma låda. För att du har ju konstiga preferenser. Alltså jag älskar Karin da Silva, Love Her to Bits and Pieces. Alltså jag tycker att hon är jättefin tjej. Men att säga att bara för att hon har börjat göra massa TikTok-grejer på Instagram som du hyllar, alltså tokhyllar, du är panegyrisk i dina hyllningar av Karin da Silvas Instagram-konto, så känner jag att så jävla roligt är det inte.
Du lyssnar inte på vad jag säger som vanligt.
Så då undrar jag om
Du lyssnar inte på vad jag säger. Vad har jag sagt om Karin da Silvas Instagram egentligen?
Att det är roligt.
Nej.
Ja, du säger väl säkert någonting om att hon är smart eller duktigt, att hon är...
Jag har sagt att hon är otroligt duktig och skicklig på Instagram.
Men där är Li också. Li håller på att skicka massa filmer till mig på så här lyckas du på Instagram, bla bla bla, för att hon tycker att jag ska liksom göra någonting vettigt om ett Instagram-konto, alltså typ så här smalna av. Och jag känner så här, jag vet precis vad jag skulle göra för att bli stor på Instagram. Jag skulle göra en så här Nisses relationer och ADHD-konto, och så skulle jag bara lägga upp saker om ADHD och relationer hela tiden, och så skulle det bli jättestort och jag skulle få jättemånga följare och det skulle bli skitkul på alla sätt och vis. Men hur roligt skulle det vara? Och vad är det jag vill? Jag vill bara slänga ut lite grejer för att jag tycker att det är roligt.
Varför kändes det hotfullt att jag sa att Karin da Silva är jätteskicklig på Instagram?
Det är för mycket människor som är för skickliga på Instagram, och istället för att bara göra saker som är kommer från hjärtat och som är roligt.
Absolut, men jag säger inte att du ska bli skickligare eller att du ska sluta
det du
vara
säger,
som indirekt. Du. Jag säger bara att hon är skicklig.
Du säger att jag ska sluta spruta vatten omkring och du säger att jag ska bli skickligare på Instagram. Du har jävla massa åsikter hela tiden.
Ja, ja. Ja, kanske att du ska bli lite skickligare på ditt tennis-Instagram-konto nu när du har lanserat, alltså din Grand Slam-podd ska ju gå varje vecka nu, jag förstått.
Ja, och det här
och det kanske du skulle ha skrivit någonstans på Instagram, på ditt eget konto eller på ditt tennis Instagram konto.
Ja, men jag ligger i startgropen. Jag tänker till och med i tankar som att jag ska göra några såna sponsrade inlägg på Facebook och lite sånt där. Men jag har inte riktigt tagit tag i det, och eftersom det är varje vecka så tänker jag att det är att det kan komma. Problemet är ju alla som vill, och tips alla som älskar tennis, Grand Slam podden är från och med i måndags en veckopodd. Alltså den kommer ett avsnitt i veckan. Men grejen med den är...
Men då är det inte en Grand Slam podd längre.
Nej, nu heter den bara det. Ungefär som att pappapodden är bara en pappapodd till 30% kan man säga.
Ja, eller som att Maraton Petra har slutat springa maraton.
Och som att nej, jag kommer inte på någonting. Skitsamma. Men då...
Som att julafton har ju inte någonting med några jul att göra.
Nej, precis. Exakt.
Det har jag med liksom renar och tomtar och julmat och sånt gör.
Och det som jag skulle säga var att, om jag nu får puffa lite för den, så kommer det ett avsnitt varje vecka. Men grejen är att om jag inte är direkt på, pappapodden kan man ju så här... Och jag glömde att puffa för den. Då kan man ändå på onsdagen lägga upp en puff trots att avsnittet kom ut på måndagen. För att det är ganska liksom... Det är ju ganska... Alltså det går ju att lyssna på det på onsdagen utan att känna att man har missat någonting. Problemet med den här är ju att vi ofta pratar om temat i den här podden är ju så här: på måndag lägger vi upp ett avsnitt när vi pratar om veckans turnering.
Men varför lägger ni upp samma dag som pappapodden? Inte
jo,
det
men,
väldigt märkligt?
Jo, men då får vi flytta pappapodden. För att vi lägger upp på måndagar för att veckorna, tennisveckorna är måndag till söndag är det turneringar. Så på måndagen okay. Så lägger vi upp och så pratar vi om turneringen som har varit och turneringen som ska komma. Så att vi måste spela in det på söndagkvällen eller måndagen för att kunna prata om den turneringen som precis har avslutats. Så det är ju lite dumt. Och därför så blir det ju svårt när man ska puffa. För jag kan inte puffa för 1000 poddar samma dag. Så jag har ett litet problem här som ni förstår och
du vet vad Leo jag pratar om?
Att jag ska sluta spruta.
Nej, alltså nu gör du ju liksom en initierad tennispodd där du pratar om olika tennisspelare som heter talas om och deras akne och skägg och sånt. Men Leo pratade om att du skulle göra en mer folklig paddelpodd som handlar om paddel och som mer liksom ur ett motionärsynpunkt. Hur kan man spela paddel? Var kan man spela paddel? För att och haka på den här paddeln.
Det är ju skitbra idé. Det är ju smart, det kan jag göra.
Alltså den skulle kunna heta paddelpodden. Det är ju en alliteration också.
Kan jag säkert få med Peter Gide och ja, Hugo Rosas. Ja. Och,
exakt.
Oscar Arsjö.
Och spela sådana här sponsmatcher med Måns Zelmerlöw och sånt.
Oscar Arsjö, Jonas Björkman. Det finns ju många som helst. Det är ju en skitbra idé.
Ja, ja där har vi det. Det var ett skämt, jag hoppas du förstår.
Synd att jag måste skjuta mig själv i huvudet bara samtidigt.
Ja, lyssna på Grand Slam-podden. Vi var vid Sune och Bert. Ja, men det är ju roligt och det här är ju, nu var det en parentes i parentesen, men tillbaka till parentesen så är det ju roligt att det bara tickar på och att de försöker modernisera sig. Rut,
det är ganska vi bara pausa lite grann och prata om Bert och Sune för att...
Ja, men det är ju det jag håller på att göra.
Jo, men Anders Jakobsson vill jag prata om. Aha. Jag slutade följa honom på Facebook. För jag följde honom på Facebook av någon, för han var med i något av mina UR-program någon gång. För han la ju upp bilder för han... Ja, det här gjorde han ju, så jag kan ju berätta det. Alltså han la ju upp bilder när han hängde med Jimmy Åkesson hela tiden. De höll på och grillade och de umgicks här familjevis. Så det kändes ju...
Ja, men också så skrev ju någon av dem så här... alltså, de hade ju fört en ganska tyst tillvaro, tror jag. I och för sig så var det ju... Vi hade ju inga barn, så kanske var därför man inte märkte honom så mycket. Men de skrev en debattartikel så uppmärksamma. Varför kan jag inte få köpa... en prostituerad till min utvecklingsstörde son.
Ja, men det är Sören som har en, det är den andra som har en utvecklingsstörd son.
Och den andra hänger med Jimmy Åkesson.
Så att nu, jag tror att det, alltså om vi ska prata om så här karriärval och sånt, så tror jag att det är smartare att hålla låg profil och sälja på sin franchise än att börja skriva debattartiklar om att man vill ha prostituerade till sin utvecklingsstörda son.
Men då är Sören borta?
Vad sa du?
Är Sören borta?
Nej, jag tänker att man har inte hört några sådana debattartiklar. Och Anders Jakobsson har ju inte liksom profilerat sig som en right-wing alternative media supporter och person.
Nej, men det är ju ganska snyggt att de har haft så kontroversiella åsikter men ändå lyckats vara det folkligaste som finns överhuvudtaget. För att alltså, när min mamma ville att jag skulle läsa till varje pris. Hon prövade lite olika. Då var det så här Vivica Lärn, Maxon Jackson var en serie som hon gav mig. Hon gav mig fem böckerna.
Nej, Vivica Sundvall heter väl Maxon Jackson va?
Ja, fast sen hette hon Vivica Lärn.
Vadå, hon bytt namn?
Det hon... Ja, precis.
Är det sant? Ja. Är Vivica Lärn och Vivica Sundvall samma person?
Absolut. Samma person.
Det hade jag ingen aning om. Ja, det har ju helt rätt i. Ja, för mig är så här, Vivica Lärn...
Hon var ju väldigt härlig. Hon var på Valsom och Vidstrand. Hon skrev lite vuxenböcker också.
Exakt!
Det här är ju... Satt alltid och rökte i min förläggares rum. Satt hon och rökte.
Det här är det sjukaste jag varit med om. För mig är Vivica Sundvall den här barn- och ungdomsboksförfattaren som jag älskade när jag växte upp. Och Vivica Lärn är en seriös vuxenförfattare. Och så är det samma person.
Ja, hon blev ju jättekänd sen när hon gjorde någon slags skärgårds västkustserie ju.
Exakt, hon har ju gjort de här... men den heter... skitsamma.
Och hon har skrivit en massa barnböcker som var väldigt bra. Som väl alltid var...
Saltön heter ju den.
Saltön, precis. Ja, henne hängde jag med på förlagsfesten. Hon var asskön och rökte som en borstbindare. Men det som fick mig att fastna när mamma gav mig till en serie, det var när hon gav mig Sune och Bert böcker. Det var ju liksom verkligen en bra inkörsport. Och det är roligt att Rut nu väljer böcker dels på biblioteketsskolan och dels i Storytel och BookBeat-apparna, så väljer hon vad hon ska läsa. Sen så ger hon det till mig när jag ska läsa för henne. Och det är då Sune och Bert. Och senare, nu håller jag på att läsa en Sune-bok som handlar om hur jobbigt det var tjejtjusare under coronaepidemin. Och som är så jävla nyskriven så att den handlar om att det var jobbigt i julas att inte äta julbord.
Vadå? Alltså, Anders Jakobsson och Sören Olsson, liksom, de bara pepprar på.
De pepprar som fan, verkar det som, eftersom den handlar om i julas.
Ja, det var det sjukaste jag hört, för jag trodde ju att de bara vilade på lagrarna och levde på räntan.
Jaha, du, nej.
Och sålde sina rättigheter.
Jättemycket, nej. Nej, de skriver hur mycket som helst. Jaha. Och det handlar inte någonting om Jimmy Åkesson.
Nej.
Och alltså man märker väl lite grann att så här, det är två, alltså att de får göra lite så här politiska eftergifter, typ att de har skrivit in en person som är gay fast de gör det på ett lite valhänt sätt. Att han var gamer och sen så får man ju ett randomiserat namn på typ vad heter det, Xbox Live och sånt. Om man inte väljer aktivt. Och han fick ett som var Blombalmy. Och det gjorde att han såg upp sig från sitt jobb, blev florist för att han hette Blombalmy. Och sen så berättade han för sin bestie, sin gamerpolare, att han var kär i honom.
Ja.
Och det var ju liksom både kanske så här bra att de har honom med någon homosexuell.
Ja.
Men mindre bra, alltså sättet som det beskrivs kanske.
Men det är lite som lite som att man inte riktigt vet vad det är. Alltså förstår jag, menar att det är så här ja, så ska vi ha med en,
det måste
här
hänga ihop med blommor. Ja. Så det är roligt. Så jag läser Sune och Bert fortfarande, men ja, det skulle inte handla om Sune och Bert där, utan om olika pappatyper. Ja. Den nya pappatypen, och jävlar, alltså 20 minuter tog det dit. Men den nya pappatypen som jag har, tycker mig se, det är en pappa som man inte skrattar åt, utan som man pissar på.
Alltså, och nu pratar vi inte Pornhub. Piss.
Nej, det finns ju också, men jag tänker mer bred underhållning. Ja. Och du, har du sett Den tunna blå linjen?
Jag får hänvisa till min fru.
Hon har sett
Tunna blå linjen och hon har sett Snabba cash. För jag antar att du kommer ta upp det också. Det känns som
absolut, du har inte sett någon av dem.
Nej, jag läser bara böcker. Jag hinner inte titta på tv-serier.
Ja, okej. Okay. Ja, i Den tunna blå linjen så är det en polischef som går igenom en skilsmässa. Mm. Och han bor i en husvagn utanför huset där han har bott med sin familj. Barnen, i alla fall det äldsta barnet, vill oftast inte prata med honom. Frun träffar en ny man och han ser ju då från sin husvagnare hur liksom de bakar och stojar och myser med den här nya mysiga pappan, eller mannen som hon är tillsammans med, medan han liksom hamnar i kylan.
Men har han på något fast vis bara betett sig som ett as som gör att han har fått döttrarna mot?
Nej,
eller
det är bara liksom, nej, det är bara att de är lite närmare mamman. Alltså småbarnen är väldigt pappatillvända, men den tonårsdottern är lite mer avvokt inställd. Man förstår att de ändå har en nära relation, för att när hon hamnar i någon jättekris så vänder hon sig till honom. Men hon väljer oftast bort honom och vill inte prata med honom så mycket, så att han liksom bara väljs bort av alla och helt ensam. Och tuggar is i det. Och när den här exfrun som han hoppas, han liksom vill inte riktigt att de ska skilja sig, men hon berättar att hon har träffat en ny man och att det har pågått länge och att den här mannen har träffat barnen. När hon berättar det så säger han liksom att ja, tack för att du berättade det, och så här, önskar er lycka till typ. Och hon bara, du tar det så bra. Och han bara, vad ska jag göra, vi är ju vuxna människor. Om man ser hur otroligt dåligt han mår. Och sen är det en pappa också i Snabba cash, ensamstående med en tonårsson i typ någonstans på Järvafältet. En vit medelklasspappa som har en son som är 15 år som håller på att dra sig in i kriminalitet. Och han vill till varje pris spendera tid med sin son. Man anar att de har haft en fantastisk relation. Han kommer hem med sin flickvän och pappan bara, så har suttit och väntat jättelänge, ser man, vid middagsbordet. Jag har gjort carbonara. Man förstår att det är någon gammal älsklingsrätt till den här sonen. Mm. Han bara, jag vill inte ha din fucking carbonara!
Vadå? Istället för att säga, åh tack, jag har redan ätit. Vi går in på rummet. Så han liksom svarar med aggressivitet.
Exakt. Jag vill inte ha din fucking carbonara! Och sen så går han upp på sitt rum. Och pappan bara, okej. Och svarar inte upp mot sonen typ, du säger inte fucking till mig, din fucking jävla lilla legist. Sätt dig och ät carbonaran, annars slår jag ihjäl dig. Ja, utan han bara sitter tyst och ser ganska sorgsen ut. Och man förstår liksom att det här att pappan ser sorgsen ut, det tycker sonen bara är patetiskt.
Ja.
Alltså det är inte som att han känner, vad schysst pappa jag har som inte blir arg nu när jag är dum i huvudet. Utan mer så här, vilken patetisk pappa jag är som bara sitter där vid sin jävla töntiga carbonara. Mm. Och det är lite grann den nya pappatypen i media. Den här som det är väldigt synd om och som man pissar på.
Deppigt.
Och ja, men det är en pappatyp som jag känner igen mig ganska mycket i, alltså.
Men du kan ibland få deppigt, ibland kan du få liksom små luckor när du kan spy galla över dina bästa kompisar. när de, hur de sprutar vatten. Så du har ju, det finns ju ändå något utlopp.
Ja, precis. Ja, men det är skönt. Men jag tänkte på det här. Alltså, du pratar ju i podden ibland om så här hemska saker som dina barn säger och sånt där.
Aldrig. Inte mina, nej. Inte mina barn.
Och det känns okej på något sätt för att man ser det i någon slags NPF-filter och förstår att liksom, det är inte sonen som pratar nu utan det är diagnosen, typ. Men jag brukar inte prata om vad mina barn säger till mig för att, alltså det känns liksom grovt att lämna upp dem. I alla fall om man inte har något NPF-filter att tolka saker genom. Utan det är ju bara liksom barnens hormoner och barnens utbrott. Och jag funderar på hur det låter i vanliga familjer. Alltså för att mina barn är ju till största delen de gulligaste och trevligaste och duktigaste som överhuvudtaget finns. Mm. Alltså säg att vi till exempel åker som vi ofta gör till min syster i Nyköping. Mm. Så briljerar de ju i gullighet genom att de omedelbart tar hand om småbarn och gör duktiga och uppbyggliga saker och sådär.
Just det.
Så då tänker man ju säkert att, i och för sig Mo har ju verkligen sett Iris få galna utbrott såklart. Men man tänker nog ändå att de är trevliga och goda samhällsmedborgare. Mm. Alltså som man tänker om folk, om barn. Men det finns ju en annan sida såklart.
Ja.
Som är typ att, ja men som, jag skulle skjutsa Iris i träningen igår och hon berättade, jag frågade någonting om provet som hon skrev idag. Mm. Och hon säger, ja bla bla bla, instuderingsuppgift. Mm. Och så säger jag, jaha, behövde man inte läsa det i boken då? Och då har jag missförstått någonting som hon just sa. Då kan hon bli, alltså från 0 till 100 bli helt galen alltså, på mig. Alltså,
ni sitter och har ett vanligt samtal. Allt är frid och fröjd och du liksom anar ingen oråd. Och sen så helt plötsligt så bara blir det någonting som går fel.
Ja, så att hon bara, ditt jävla pucko, jag hatar dig. Alltså säger grejer som jag tycker är liksom väldigt grova. Mm. Och det händer jag förut också gör det. Och, alltså ofta i bilen. Kanske för att ingen, de vet att ingen hör dem då.
Ja, just det.
Och för att de är så nära mig så att de blir irriterade. Ungefär som man kan bli irriterad på någon som sprutar in vatten i munnen. Att jag har väl mina olika tics och sånt där som de sitter och irriterar sig
på. Men
det
känns ofta som att ni har konflikter i bilen. Och då undrar jag, ja det är intressant att gräva lite i varför ni ofta tjafsar i bilen. För det känns som att du och Sara också tjafsar i bilen en del. När ni åker bil.
Nej, det tror jag inte.
Att jag har hört något om det.
För Sara åker ju aldrig ensam i bilen.
Fan vad det, ni skulle åka någonstans. Du berättade om det i podden. Ni pratade om vädret. Var det om vädret?
Ja, att hon störde sig på mig för att jag var så pepp big kanske kring, alltså det här som du känner när jag pratar om solnedgångar typ.
Ja, var det det var? Ja. Okej, okay. Förlåt, ja. Det kanske inte var så stark. Det var bara någonting som, men ni har haft en del olika grejer. Det har hänt en del grejer genom åren. Det vet ju poddlyssnare i bilen. Det har varit liksom, ni har varit tvungna att stanna med olika vägkanter. Det har varit liksom olika, vad är det, punkteringar? Vad är det som växellådor, det är broms. Alltså det händer mycket mer än bil, känns det som. När ni är i bilen. Det är liksom... Det är inte helt
ja, det var nog ett tag sedan. Det som hände mest, alltså dels var ju när MG'n hände väl en del grejer med, som min älskade MG ZTT. Men
vad var det nu med bilen? Alltså, just det var ju senast här nu att du inte kunde tvätta bilen för att det var någonting som var trasigt så du inte kunde...
Ja, just det, precis. Ja. Men nu har vi kommit ganska långt. Nu tror jag att vi ska skaffa en bil här.
Att ni ska skaffa en ny bil?
Ja, precis.
Wow.
Mm. Mm. Men... det som har hänt mycket med Sara med bilar, det var ju, alltså Sara är ju precis som sina döttrar väldigt temperamentsfull, mm. och Sara var ju den som lärde mig köra bil.
Just det.
Så det, då var det ju alltså fysiskt våld i bilen, ja. När jag försökte lära mig köra och jag gjorde fel, eller det som hon störde sig mest på, det var, och det förstår jag, om jag var övermodig, att jag tyckte att jag körde bra, ja. Fast jag visste inte ens vad liksom heldraget var, eller jag hade inte fattat riktigt att man var tvungen att titta på markeringar på vägen.
Nej.
Alltså att man är för idiotisk för att förstå hur dålig man är. Jag kan ju växla skitbra, jag kan liksom köra framför det där fordonet. Och så förstår man inte att man inte fattar någonting. Och sen är hon höggravid, ja. Och hormonstinn och liksom... Alltså det var ju någon gång som hon puttade ut mig ur bilen i Hudiksvall. Så att jag fick gå här.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jo, men det kommer jag ihåg.
Fem kilometer. Ja, och så. Men det var...
Men det är ju roligt med dig ändå att du... För jag har alltid tänkt att Rut och du är lite kompisar. Att det, ni är lite mer lugna. Och att det är Iris, ja. Och Sara som står för liksom de stora utbrotten i er familj. Men det, nu verkar... Är det så alltså att du är ensam och du har liksom en hoper galningar som liksom får utbrott från ingenstans på dig?
Ja, alltså Rut får ju också det. Det är någonting med att hon får det lite mindre än Iris ändå. Och att hon, alltså det som är skillnaden med, alltså Iris, hon har ju alltid haft en så otroligt stark vilja.
Ja.
Alltså det som så här, man politiskt laddade ordet trots var ju någonting som ägnade sig åt.
Mm.
Och det var ju inte trots, det var att hon, det var ju, trots är väl att man vill göra någonting annorlunda än föräldern för att, och hon var ju mer att hon ville göra saker från en tidig ålder. Hon ville göra dem, absolut så. Och det har inte Rut haft på samma sätt. Rut har varit mer flexibel som person. Ja. Men hon har ju samma temperament, att det liksom hettar till och att hon gärna liksom skriker saker som hon inte menar. Och till varandra i det ser ut också. Jag brukar säga så här, när de säger hemska saker till varandra, så här, man ska inte säga saker som man inte menar, för vissa saker kan man aldrig ta tillbaka.
Ja, just det.
Och de bara, du fattar ju ingenting. Vi är systrar. Ja. Vi fattar att vi älskar varandra.
Ja.
Vi ska säga att jag vill döda dig.
Ja, just det.
Alltså, det ingår typ. Men jag tycker inte det.
Nej, men
alltså,
det
för mig, om någon säger något sånt där till mig, så tycker jag det är liksom, det tar, alltså det tar ett tag att komma tillbaka. Jag är liksom rädd om ordens valörer på något
men
sätt.
Men du är ju alltså, så
även
känslig.
I bråk så ska man säga saker som är det?
Ja, det är det ju. Alltså, men jag tänker att det har med din uppväxt att göra också. Det har du ju beskrivit. Alltså, det var ju mycket utbrott. Du var ju rädd liksom, för olika saker när du var liten. Och du fick kompensera. Du var ju till, ville inte att din pappa skulle vara utbrott på din brorsa. Så då sa du till din brorsa i förebyggande syfte. Alltså,
just det.
Klart att allt sånt där sätter sina spår i dig. Och att det, och jag tänker att du kanske är egentligen, eftersom nu alla i din familj är ganska temperamentsfulla, så kanske du egentligen är ganska temperamentsfull, men att du liksom lägger band på dig för att du har ja, lärt dig det på något sätt genom livet. Alltså du kanske skulle må
min
bra
mamma
av...
tycker ju att jag är jättetemperamentsfull.
Vilka tycker det?
Min mamma.
Tycker din mamma att du är temperamentsfull?
Ja, nej, men för att hon har väl varit så här någon som jag kan få utbrott emot och vara hetsig emot. Ja, men hon säger att jag ska gräva ett land och jag bara...
Men gör du det fortfarande mot henne?
Nej, men hon tyckte nog det fram till bara för några år sedan.
Men är inte det... Du svarar ju på frågan själv här ju lite grann. Eller?
Nej, för det finns en jätteskillnad. Alltså, för nu pratade vi om ordens valör. Jag har aldrig fattat varför man i bråk ska säga någonting som man inte menar.
Ja, just det.
Alltså, det, för det tycker jag är hemskt. Alltså, jag tycker... Så här, alltså, man kan förstå, även om jag inte är lagd åt ett bråkigt håll eller skrika på andra håll, så är det ju väldigt svårt att förstå varför man ska säga någonting som man inte menar. Typ, jag hatar dig. Jag vill döda dig. Du är sämst i världen. Jag vill skilja mig från dig. Alltså,
men det måste du ju fatta att det säger man ju i stridens hetta.
Ja, men finns det någon poäng med striden? Nej, men jag menar... Alltså bråk är ju, kan ju vara bra, men finns det något bra med den här striden?
Det är klart att det är klart att det kanske inte finns, men jag menar du, vad gör du då när du blir så där förbannad? Så, nu är jag så himla upprörd på dig för att det har skapats i mitt huvud en känsla av...
Nej, ilsa, men vadå, det finns väl, man kan väl skrika om det man är arg på?
Men då är du är ju väldigt kontrollerad där, som vet alltid vad du är arg på. Alltså jag, nu spelar jag jävla advokat här,
för
men ibland är man ju bara förbannad. Alltså jag kan ju bli förbannad på dig och på Li och på ja, på de flesta människor i världen utan att egentligen veta varför. Alltså att jag, och så får jag ett utbrott och sen så typ kan det vara så här efteråt att jag tänker efter, varför är jag så här känslig idag? Varför är jag arg? Och då kan jag liksom komma fram till någonting. Men sen så kan det ju vara att man har sagt saker, och jag säger inte att det är okej. Okay. Alltså jag vill inte att det är okej. Okay,
men vad är det du säger då? Säg någonting som du har mått riktigt dåligt på. Men jag,
det, nu var det här faktiskt ganska länge sedan jag liksom tog tag i det. Men vad skulle det vara som jag har...
Man minns ju på podden att du hatar den här jävla fittfamiljen och så.
Precis, och det gör jag ju inte. Alltså, eller hur? Det är väl typ, ja, men det var väl ett jättebra exempel på alltså, att jag säger någonting som jag... Dels så är det ju konstigt, för det är ingen, jag har ingen familj av fittor. Det är ju bara en fitta i min familj. Och jag hatar dem ju inte på något sätt. Men det är väl en känsla i stunden, så är det väl. Just då, den sekunden, känner jag hatar den jävla fittfamiljen. Precis på samma sätt som... Men kan du aldrig känna det? När du är så här riktigt förbannad, kan inte du känna så här... Fan, jag hatar Nisse. Fast sen så går det över efter 2 sekunder. Men, för att du...
Ja, men det kan man ju känna. Men jag vet inte varför man skulle säga det.
För att
det.
Man är så himla förbannad. Men vad säger du då? Om du och... Säg att du och Sara har ett ordentligt gräl då. Och hon är lite mer som jag då. Och säger saker som hon inte riktigt menar på lång sikt. Går du i försvarställning då och säger så här, det där menar du inte? Eller säger du, svarar du ingenting tillbaks liksom?
Ja, men jag säger så här, så där får du faktiskt inte säga.
Okej.
Okay. Det där är över gränsen.
Ja. Och det är ju rätt. Men ja, jag kan tänka mig att om jag skulle leva med dig, då skulle jag ju bli frustrerad över att det liksom aldrig, att det var någon slags kontroll, och man kände så här, men vad är det du vill då? Alltså om någon säger liksom, skriker någonting till dig, jag hatar dig, och så säger du så här, det där var över gränsen. Det där, så där tycker inte jag att vi talar till varandra, familjen. Då skulle jag ju bli ännu mer förbannad och vilja bara knögla ihop dig och göra dig till en liten boll, sätta i mitten av en piltavla, ta dartpilar och bara kasta på dig, samtidigt som du säger så här, men hörru du, det där är lite onödigt, det där sticker lite i mig faktiskt, när du gör så där.
Du skulle passa den här familjen då?
Ja, eller inte.
Ja, nej, men för det jag har lärt mig är att bara... Det, men om vi pratar om min uppväxt igen, så har jag berättat om att jag och min brorsa, när vi skaffade parabolantenn fick vi in hundratals kanaler med olika spännande sporter, typ amerikansk fotboll. Ja. Vi ville alltid pröva de sporterna som vi hade sett precis, och det slutade alltid med att min brorsa gjorde illa sig jättemycket. Mm. Och så började han gråta, och pappa satt på nedervåningen och tittade på någon dramaserie eller på Rapport, och man visste att han kommer snart klampa upp för trappan och var så jävla förbannad på mig.
Ja, för att han tror att det är ditt
fel. Så då fick, ja, då fick jag säga till Johannes, Johannes, snälla skrik inte, du får slå mig hur mycket du vill. Mm. Och sen så knygglade jag ihop mig till en sköldpadda. Jag gömde mitt huvud mellan armarna och gjorde mig till en liten boll. Så fick han slå sig trött. Mm. För det brukade hjälpa, för då kom inte pappa upp.
Och du tror att det där inte har påverkat dig i livet, eller?
Ja, men det är inte... Ja, jo, det är, allt påverkar, men det är inte som att det är ett trauma eller att det är någon stor grej.
Nej,
det är bara...
Nej, men det jag säger är så här, det där för mig låter ju det där... alltså det är så långt ifrån min uppväxt och så här, det låter ju liksom... weird.
Du levde ju som ett ensam barn. Du höll på liksom fara ut och göra grejer och sånt där.
Jo, men jag menar, det är det jag menar. Och det, nu ska du få, du har väl säkert jättesmart att säga, men det som jag tänker här är väl att man, det handlar också om att sätta sig in i andra situationer. Och det är väl skillnaden mellan barn och vuxna. Alltså jag kan ju nu som vuxen förstå att jag är lagd på ett sätt, att jag har ett tätt temperament, att jag kan få... alltså jag kan få utbrott. Det fick ju jag, det var inte så länge sedan jag fick ett utbrott på, vilket är helt ologiskt, för att jag hade Kajsa lös och jag gick på en väg och sen så sprang Kajsa liksom före vägen, så hon var liksom kanske 10 meter framför mig och vägen krökte, så jag såg inte vad som hände, och så kom en joggare på andra sidan och då började Kajsa skälla, för hon blev rädd liksom. Mm. Plötsligt dök upp en joggare och då blev han liksom rädd och förbannad, och då är ju det normala är ju att jag ber om ursäkt, för att det är ju verkligen så här, mitt fel, ja, jag har haft hunden lös, det kommer en joggare och han blir arg. Men istället så börjar jag skälla ut honom efter noter och säga att han ska hålla käften och sticka härifrån med sin jävla äckliga flaskor som, han hade på bröstet.
Ja, men det är ju helt stört.
Ja, jo, men det är ju stört. Och jag kan säga
det. Det är ju inte men det är ju bara, det har ju inte ens med den här diskussionen.
Nej, men det jag säger är, mannen, att så här, det jag säger är att jag vet att jag är konstig, att det är så här, det här är inte okej. Det här är någonting som jag måste göra någonting åt. Men jag tänker så att du är ju andra änden av spektrat. Det är ju så här, alltså även om man måste kunna ställa krav på folk att de så här, man beter sig inte hur som helst. Alltså jag kan ju inte så här, säga sen efteråt, så där är jag, jag skäller ut folk fast jag inte har någon anledning, bara för att jag har korsstubin och kan inte hantera situationer. Utan det är ju någonting som jag måste jobba med. Men det är ju samtidigt är det ju någonting som jag är, förstår vad jag menar. Jag kan liksom inte låtsas som, alltså likt Soran Ismail, låtsas som att jag inte har haft och gjort jävligt konstiga grejer och bara försöka gå vidare i livet och tycka synd om sig själv. Så måste jag ju inse att så här, jo, men det här är ett problem att jag skäller ut folk. Det är någonting jag måste göra någonting åt. Mm. Men på samma sätt så måste ju du fatta att du är jävligt annorlunda gentemot mig då, och kanske din hustru, även om hon inte skäller ut folk på det sättet som jag gör. Och att man är väldigt...
Hon håller alltid inom familjen. Hon har nog aldrig skällt på någon.
Och det är väl klokt. Och det är väl bra. Jag säger verkligen inte att Sara gör sådana där saker. Men förstår du vad jag menar? Att det är så här att man... Att när Sara då... Om hon då säger, nu vet jag inte ens om hon säger det. Men om hon säger då att hon hatar dig. Och du känner så här, gud, så där säger man inte. Och då måste du ju fatta att så här, din känsla av att så där säger man inte är ju rätt. Men du måste också fatta att Sara inte menar att hon hatar dig hela tiden, för hon säger det i stunden. Det är ju först när liksom ni båda når de insikterna som ni kan liksom typ gå vidare på något sätt och mötas.
Ja, det är klart jag fattar. Och det jag skulle säga med det här med min lillebror så är att jag har lärt mig att, alltså att hantera utbrotten på samma sätt. Alltså jag skulle ju kunna vara så här spegelneuroner och gud, i den här familjen så håller man på så här och fara ut mot varandra. Så jag måste också börja med det. Men det skulle ju vara för konstlat. Så att det jag gör är mer att jag är... alltså att jag inte säger någonting.
Ja.
Om det inte är någon liksom jättestor gräns som passeras liksom. Så för det mesta så är jag bara tyst. Och det känns ju också, alltså som igår då, när jag tycker liksom att jag missuppfattar någonting av provet och det leder till att jag är dum i huvudet och puckad och att jag...
Att du hatas. Alltså,
Iris hatar mig. Ja, och då där ställs jag inför en föräldraskapsutmaning då, för att man vill inte vara som den här pappan i Snabba Cash som det är skitsynd om, men som är liksom patetisk för att han inte svarar upp. För att någonstans är det ju så här att, alltså jag tycker ju att vissa saker får man liksom inte säga till sina föräldrar. Alltså man får vara arg och man får ha hormoner, men man får inte säga att man hatar sin pappa eller fuck you till sin pappa.
Men, alltså
man
har du någonsin, alltså skriker du tillbaks till henne då?
Ja, men det har väl absolut gjort. Men det är ju...
Men vad
ju,
händer då då?
Nej, men det är ju, alltså det är ju också ett misslyckande. Så frågan är ju då, alltså för att då hettas väl situationen upp och då blir det ju liksom som en dålig stämning.
Jo, men hur blir det? Anledningen till att jag frågar det, för att jag är ju mer då alltså, blir ju galen. Och jag menar, det har jag ju pratat om i podden, hur jag hade var dålig på att hantera Manne. Och skrek så han kissade på sig och allt där, och sen fick han sin utredning hit och dit. Li har ju alltid, hon är ju liksom ett under av tålamod och är ju mood manager och gnudd i gnudd. Men jag menar, hon har ju släppt det med Manne på så sätt att hon fick senast i morse typ ett utbrott på honom, och får ju ganska ofta så här: nu får du faktiskt hålla käften där, skriker och springer iväg någonstans, för att det liksom är också för hennes egen överlevnad liksom, även om det inte är för att, som du säger, alltså man pallar bara så mycket och höra så mycket grejer, även om man vet att det är olika diagnoser och skit i bakgrunden, så är det så här, nu är gränsen nådd, och det måste man ju ändå få
jo,
markera.
Jo, men alltså självklart får jag, alltså blir jag jättesur och får utbrott och skäller tillbaka om allt möjligt. Men det, alltså, det finns ingenting i en sån här situation som jag känner så här, typ, det här kändes som en bra lösning. För att igår så löste jag det så att jag bara var tyst och körde bilen.
Ja.
Och jag tänkte så här, att jag tänker på barn som, alltså man hör ju rätt många när de är typ i 20-årsåldern kanske. Från 20-årsåldern så är det så här, alltså jag var så jävla, alltså mina föräldrar fått stå ut med så mycket. Mm. Och jag älskar dem för att de gjorde det liksom.
Ja, just det.
Och jag tänker att, alltså, när just då när jag hatar, alltså 95% av dygnet, så är det ju bara liksom mysig föräldrabarnsamvaro, så behöver jag inte tänka så. Men det där 5% för att tänka att jag kanske får liksom betalt längre fram om jag tar det med fattning nu och bara tuggar i mig. Samtidigt som det känns lite som så här, man kanske borde sätta någon slags gränser. Så även om jag lyckas då med det, så känns det inte alltid genom tillfredsställande. Men det som hände igår då, jag skjutsade Iris till en idrottshall och jag satt bara tyst och hon bara, sitt inte där och tyck synd om dig själv.
Nej, men det är väl att lätt att det blir så. Jag tänker att det måste ju vara jättefrustrerande om hon har alla de här känslorna och skriker de här grejerna, och sen så blir pappa bara tyst. Alltså det är ju så här.
Ja, men nu har du sagt att det är frustrerande med allt. Ja, men ja, det kan det väl vara. Men hur tycker jag ska göra då?
Nej, alltså, ja, jag kan ju inte svara, eftersom jag då...
jag har gjort allting. Ja, men eftersom alltså, jag skriker inte en del på av strategin liksom... utan ibland så blir jag ju helt otroligt förbannad. Och det brukar vara det sämsta. Ibland så argumenterar jag, och det kan
det
ju vara
bensin
på brasan.
Alltså vad gör, skriker hon ännu mer då? Och så skriker du ännu mer, och så blir det aldrig någonting.
Nej, men hon blir väl både arg, men då blir hon ju också ledsen. Ja, alltså.
Ja, men det kanske är, alltså, vad händer om du blir ledsen då? Jag har ju börjat med en ny grej med Jojo.
Nej, inte att jag blir ledsen.
Nej, men vad händer om du testar det? För att jag har testat det med Jojo. Att han pekade fuck you till mig. Liksom på skoj. Jag bara, men gör inte sådär. Jag vill inte att du håller på sådär. Så gjorde han det igen. Och då började jag låtsas gråta. Och då blev han så här, åh nej, förlåt pappa. Testa någon sån då.
Alltså det är klart jag har testat det. Det är ju det, och det är väl det som jag har typ skämts mest över när jag har gjort. Ja.
Men okej, okay, säg alla grejer du har testat då.
Det skrev jag i när jag bloggade om föräldraskap i så här veckans föräldrabikt om just det, när jag försökte ge dåligt samvete.
Du har testat att gråta, du har testat att vara tyst.
Men alltså, jag ska säga, det är fel att kalla det testa. Alltså det är inga strategier riktigt. Utan...
Du säger ju att du vill veta vad du ska göra. Då måste man ju testa olika saker, eller?
Ja, men jag reagerar ju. Alltså, så att du inte får fel bild att jag är någon slags bara liksom mellow person som är i stånd att testa olika saker. Alltså jag reagerar med ilska och sorg, eller med att jag tänker att nu ska vara tyst och låta henne liksom rasa, så kommer det betala sig när hon är 20. Eller att säga att stillsamt, lågaffektivt, att så här, jag förstår att du är arg, men du får inte säga såna saker. Och jag tycker nog att det som hittills har funkat bäst, även om det precis som alla andra alternativ känns som någon slags misslyckande, så var det, alltså för det som är bäst är när hon får chansen att ta upp tråden någon annanstans. Alltså för egentligen så är det bara att kanske att jag har ett annat så här lynne än de andra i familjen. Ja. För det som hände igår då när jag var tyst det var att först så sa hon så här, sitt inte där och tyck synd om dig själv. Men så satt jag bara så och tyckte inte synd om mig själv, utan jag tänkte på andra saker och körde bara bilen och tänkte inte på henne. Och sen då 4 minuter senare så ville hon prata om några grejer som man hade sett på TikTok eller berätta någonting eller så, som var väldigt härligt och som var så här skönt för henne också, att för det jobbigaste för henne, och det här är ju en utmaning, för det jobbigaste för henne, det är om att om hon inte kan så här börja om en stund senare, utan att nu är det liksom allvarligt. Nu kan det inte vara bra på en stund för du har sagt det här.
Alltså att du har sagt någonting till henne då, så blir det liksom allvarligt.
Ja, precis. Fattar. Att jag är fortfarande sorgsen över det du sa, så att jag kan inte, utan hon... Sen så är det svårt att veta om vad som är bäst liksom på lång och kort sikt och sådär. Men för henne var det i alla fall väldigt skönt igår när hon kom över att det såg ut som jag tyckte synd om mig själv. Att hon kunde berätta någonting om TikTok en stund senare och att vi hade liksom glömt det som hände.
Ja, men det, då skulle jag säga att det är vägen att gå då. Alltså i det här fallet ju. Att du bara ignorerar när hon får sådana här oförklarliga utbrott. Men sen tycker jag det är viktigt att du har snack med... om sånt här när det är lugnt. Alltså, inte vet jag, man sitter och dricker te och spelar något spel eller kollar på någon film eller inte vet jag. Alltså, något sånt där.
Ja, nej, men det är nog sant, för att min ryggmärgsreflex, om det är för dig att skrika och gorma, så är ryggmärgsreflexen för mig att diskutera. Alltså, också med Sara, varför känner du så här och hur kan vi göra nu? Och det hon har försökt förklara för mig, som jag försökt lära mig väldigt länge, det är att det finns inte någon liksom rationell grund. Så det finns inte riktigt någonting att prata om. Alltså, Iris är ju inte så arg för att jag har missförstått någonting kring hennes prov. Utan hon har bara liksom jävligt mycket olika känslor som rasar i hennes kropp.
Ja, och det är ju...
Och då kan man se henne också som ett offer för sina känslor. Det är klart att det är jobbigt att känna så starkt. Liksom.
Men då tänker jag att... Alltså... Manne får ju sina utbrott och han, inte alla gånger, men ganska ofta får man ju gulliga sms efteråt liksom. Ofta är det ju så här när han typ, det har varit kaos på morgonen och han har skrivit liksom fuck you idiot, jag hatar dig, du är sämst och någonting. Och sen så kan man ändå få, när han sitter på bussen så han ner sig, kan man få någon sån här, förlåt pappa, jag menar inte, du är bäst, jag älskar dig typ. Och det är ändå, det känns ändå som att det är jobbigt på ett sätt, för att man känner att gud vad ångest han måste ha när han sitter på bussen och känner att han har varit ett as. Men det är ju också fint för att han ändå, man känner ändå att han vet, alltså vet hur man ska uppföra sig. Nu säger inte jag att Iris inte vet det, för jag vet ju att hon gör det. Men jag tänker på när jag, den där joggaren, när jag får sådana utbrott, så är det så här, det är inte som att jag tänker sen efteråt att så här, det var rätt gjort av mig. Alltså jag tänker ju att det var ju, det här var jag ju dum i huvudet. Och det tänker jag väl med Sara och allihopa, att det är så här, att man möts efteråt och kan prata om såna saker och att man liksom ber varandra om ursäkt, alltså liksom när man, saker man säger i stridens hetta, alltså det är ju, det är det minsta man kan göra.
Men det jag undrar över, det är hur, alltså det skulle vara så spännande att veta hur, jag vet liksom inte om vår familj sticker ut, hur folk är med bråk och hur mycket folk så här skriker och säger saker som de inte menar. Och hur mycket liksom orimliga saker som barn säger till sina föräldrar. Och hur mycket de liksom får komma undan med att man offrar liksom barnuppfostran på samkvämets altare. Det skulle vara fan intressant att veta.
Ja. Ska vi för att, efterlysa alltså, det?
De är ju såna ögontjänare, alla i min familj är ju det.
Men ska vi uppmana alla att gå in på Pappapoddens Instagramkonto, det är otroligt aktiva, och skriva där? Eller ska vi uppmana dem att skicka till oss på DM?
Skicka var som helst. Ja. Det finns massa olika kontaktvägar. Ja. Det skulle vara superkul att veta. Och Nisse, jag vet att du har ju gjort någonting kul som vi ska få lyssna på nu.
Ja, så här är det. Vi har ju det här alltså otroligt hyllade segmentet ju. När Nisse och mannen ger ett oombett råd. Än så länge är det bara jag som gett oombedda råd, men jag ser mycket fram emot att få höra när du ger en kändis ett oombett råd. Och den här veckan så har jag gett ett oombett råd till Anna och Amanda från podden Alla våra ligg, som ju är gravida och därför har startat en podd som heter Gravid, vilket var helt sjukt att det inte fanns en podd som heter det. Men ja, så här kommer när jag ger ett oombett råd till Anna och Amanda från Alla våra ligg.
Pappa, ge det under två. Pappa, ge det under två.
Ja, hej, hallå och varmt välkomna ska ni vara till andra avsnittet i vår enormt populära serie Nisse och Manne ger ett oombett råd. Den här gången gästas vi utav Anna och Amanda, formerly known as Alla våra ligg, eller fortfarande known as Alla våra ligg poddpersonerna, men just nu även aktuella i podden Gravid. Välkomna!
Tack så mycket!
Okej, nu vill jag veta, vi brukar ju fråga, nu är det andra avsnittet så brukar det väl en sanning modifikation. Men den första frågan är, var befinner ni er i föräldraskapet? Och det är lite speciellt i det här fallet eftersom ni befinner er väldigt tidigt i föräldraskapet, ja. Eftersom ni båda då är gravida. Men var i graviditeten befinner ni er?
Ja, vecka 28 är jag i, Anna. Och befinner mig väl ganska långt rent mentalt skulle jag säga. Jag har ändå liksom börjat inköp och ja, jag läser på så in i helvete.
Jag återkommer till dig och jag har massa frågor om det. Men Amanda, var befinner du dig då?
24.
Okej, så du är 4 veckor efter lite snabb huvudräkning. Och hur upplever du det då?
Jo, men jag är inte så liksom sugen på att köpa massa grejer för att jag orkar inte ha en massa onödiga prylar. Men jag är mer så stressad för jag har, utöver att vi håller på att avsluta Alla våra ligg och har den här gravidpodden, så håller jag också på att starta en restaurang som ska vara en sommarkrog. Så att jag har liksom väldigt mycket att fixa innan bebisen kommer, som inte har med bebisen att göra.
Har det att göra med att du hade en sån succéartad 30-årsfest? Den kunde jag följa på Instagram.
Ja, det är på samma ställe faktiskt som där den var.
Jag förstår det, det såg helt drömmigt ut. Visst, så jag förstår det? Att du blev sugen. Men det är bra tid att öppna restaurang ju.
Ja, men det,
med corona och allting, så det är skitsmart.
Det kommer gå kanon, det är väldigt få som är inriktade på en tropisk oask som riktar sig till båtar.
Jättebra. Men okej, okay. Anna, du sa att du hade köpt massa grejer. Vad har du köpt för någonting då?
Nej, men jag är i mindset att jag vill inte ha så dyrt. Jag vill inte att det ska vara så jävla dyrt och skaffa barn. Nej. Så att jag har köpt massa grejer second hand och försökt få så mycket som möjligt gratis. Så att det är liksom mitt mission att försöka att den här ungen ska liksom inte ha varit dyr.
Nej.
Så att jag var och hämtade hos min syrra ett baby crib och en resesäng. Ja, men lite såna grejer.
Sen och så vagn är ju viktigt. Det kändes, första, det var ju liksom, hur har ni gjort med vagn?
Det hoppas vi att vi ska få sponsrat någon gång under gravidresan, ja. Så att vi väntar.
Om ni vill sponsra så mejla alla våra ligget vi med.
Okej, då är det 28 och 24 och det är väl, om jag minns rätt nu, alltså det som brukar kallas för typ den här, du är väl strax inne i den jobbiga sista trimestern, eller Anna?
Ja, snart så. Men jag tycker att det faktiskt är bättre än någonsin just nu.
Ja, och det tycker du också det, Amanda?
Alltså ja, jag känner mig fortfarande ganska spänstig och så här, tränar rätt mycket. Och sen har jag haft, för typ 2-3 veckor sedan hade jag det, att jag bara, gud, det här är den värsta löprundan jag haft i hela mitt liv. Och så tänkte jag, nu går det ut för. Men sen i morse hade jag en väldigt lätt löprunda. Så att jag tänker att det går väl också lite upp och ner. Och hoppas att det inte bara går ut för.
Mm. Jag märker däremot att jag börjar bli anfodd av att stå upp. Och det, men det tycker jag mest också är lite kul att jag plötsligt så här, min man undrar vad fan har du gjort? Jag bara, nej, men jag stod still. Det var det jag gjorde.
Det är lite som att lajva gammal.
Ja,
men då har ni ju, då är ni ju faktiskt i det här, ni ser ju väldigt glowiga ut. Ni är ju inne i det där, för det kommer jag ihåg med Li, att det är så här, ja, hon är fortfarande hur snygg som helst. Men alltså, den där tiden liksom innan typ vecka, ja, vad kan det vara, 30-32 någonting. Mm. Alltså mellan den här första kräks, vecka 12-13 och sen så upp till där. Då, fan vad snygg hon var, tyckte jag. Och så här härligt.
Men vänta. Ni ser likadan ut. Har jag bara 2 veckor kvar?
Ja.
Av ett gott utseende.
2-4 veckor. Jag tycker du ska passa på att njuta. Det är liksom ett extra oombett råd. Jo, men så är det. Det kommer ju bli tyngre. Men det förstår ni ju. Alltså det,
ja.
Ni ska ju faktiskt föda ett barn. Mm. Men okej. Ska vi nu komma till det här, den här delen när då jag i det här fallet då kommer med ett helt oombett råd utan att ni överhuvudtaget har frågat efter det, så kommer jag här nu komma med ett råd.
Gärna.
Som rör, jag har anpassat lite efter er och så vidare.
Mm.
Kör vi vignett.
Pappa,
när Li var gravid med vårt första barn, alltså 20, vi pratar 2009, då, det är min fru alltså, för er som inte vet det, då gick vi ju allsjöns olika kurser. Det var liksom, vi gick dels som så här, mödravården hade, det var tre föreläsningskvällar, kom jag ihåg, på Södersjukhuset. Sen så gick vi också en så här profylaxkurs, där vi fick sitta och nypa varandra och andas så här, i fyrkant. Och de här förlossnings, eller de här föreläsningarna, de handlade om sådär, trimestrar, de handlade om förlossningens olika faser. Det var öppningsskede, det var latensfas, det var aktiv fas, det var liksom massa olika ord som man fick lära sig.
Mm.
Och man fick lära sig allt om vad man skulle packa i BB-väskan när man skulle åka till BB, vilket jag tog på otroligt stort allvar. Jag hade bland annat, kan jag berätta, på när verkarna drog igång, så hade jag ett system, för jag hade en halvflaska champagne som jag hade i en kylväska i BB-väskan, och jag bytte under verkarna, bytte jag kylklampar i den där innan vi åkte in till BB, för jag ville att den skulle vara liksom så kallad som möjligt. Så, på den nivån var det. Så jag kände mig väldigt förberedd. Jag hade liksom, jag gjorde så här kompendier av de här, ett kompendie av de här föreläsningarna. Alltså jag skrev rent mina anteckningar och liksom tryckte och gjorde som med såna häftklamrar och gjorde som en liten bok som jag hade.
Wow.
Och jag kände mig så här, det var väl något kontrollbehov, jag kände mig otroligt förberedd på, för att jag ville veta liksom, vad kan hända, vad är det värsta som kan hända, vad säger statistiken, allt sånt där. Så när väl förlossningen drog igång, då kände jag mig ändå så här, alltså, det är klart att det var en chock och det var ju, allting var ju mega weird, men det var ändå så här, jag kände igen de här olika faserna, jag kände igen allting.
Mm.
Men sen var det en grej som de hade glömt att prata om, och jag vet inte om det var något konspiratoriskt eller någonting, och det var det här med alltså, att ge bebisen mat.
Mm-hmm.
När den föddes. Och det är ju, det vanligaste är ju att man ammar. Man kan också hålla på med flaskor och man kan hålla på med olika grejer sådär. Och det här tänkte jag då, alltså i min enfald, att det här är väl något evolutionistiskt, så att barnet kommer ju vilja käka. Alltså det är ju sjukt om inte det funkar, för det känns ju som det absolut viktigaste som finns, att man ska få i sin näring.
Yeah.
Men då var det typ det krångligaste som fanns. Och det här var jag helt oförberedd på, att det skulle vara så himla krångligt att hitta grepp på tutten. Och det liksom, Li började blöda, och det var liksom, hittade bara halva bröstvårtan, och det var liksom, man fick gå någon jävla, kom någon BVC-tant och visade olika ställningar. Och, alltså det var liksom, ja, det var någon vecka, det känns ju som en evighet, när det bara så här, ja, men hur ska man få i bebisen mat? Mm. Och det här tyckte jag var, det löste sig såklart, och i de allra flesta fall, ska jag säga så ni inte blir oroliga, så är det ju här absolut inget problem. Men det faktum att det kunde vara ett problem hade helt gått mig förbi, så det gjorde att min kontrollfreaks-hjärna var inte förberedd på att det här med att ge bebisen mat kunde vara en issue. Så då kände jag mig liksom, dels så kände jag mig kränkt för att ingen hade berättat det här för mig, men sen så kände jag mig också liksom som en dålig förälder som bara, men gud, varför inte jag tagit reda på allt om det här? Att det här kan strula. Så att mitt tips till er, det är att inte vara lika kontrollfreaky som jag, men ändå typ läsa på, fuskläsa på lite om det här med att mata bebisen efter förlossningen, för att om det nu blir ett problem för er, vilket jag antar och tror att det inte kommer bli, så är det ändå bättre att vara lite förberedd på det än att inte vara förberedd på det. Det var mitt helt oombedda råd. Varsågoda, Amanda och Anna från podden Gravid.
Tack!
Tusen tack!
Pappa, ge det på ett råd. Pappa, ge det på ett råd.
Så skönt. Tog jag en klunk vatten där under tiden när vi lyssnade.
Var du väl värd. Kul att höra dina oombedda råd, och kul att höra dem. Ska vi ta helg nu eller?
Jag tycker det. Lyssna gärna nästa vecka också. Och som sagt, skicka DMs eller skriv på våra Instagrams eller mejla nissoman@gmail.com med exempel på, ni får jättegärna vara anonyma, med vad ni säger till varandra i era familjer. Det skulle vara kul att höra.
Alltså det är jätteroligt att massa människor satte betyg och skrev recensioner efter att vi bad er göra det förra veckan.
Gjorde de det? Fan, jag har inte kollat. Det måste jag göra. Nej, så fortsätt med det. För det är också bra eftersom vi kommer högre upp på podcaster och liksom upptäcks. Jag såg nu när jag var inne, då var det så här, skarpa kvinnor pratar. Och då var det just alla våra ligg och så var det Anna, vet du, Mannheimer och Mia Skäringer och så här. Det är ju kul att komma upp.
Vara med på den listan.
Ja, men det är kul att komma upp på så här typ peppiga pappor pratar. Och så är det en bild på dig och mig typ.
Ja, verkligen. Det är någonting att satsa på. Ja,
så är det.
Tack för idag.
Tack. Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.